Idag, älskling, så är vi gäster i en annan podcast. Men också har gäster i vår egen podcast. Just det är lite det. Annorlunda.
Det är ett helt nytt upplägg. Det här har vi aldrig gjort förut.
Nej, det är Jan och Caroline från Rika tillsammans. Mm. Så att avsnittet kommer publiceras i båda poddar egentligen. Vad tyckte du om avsnittet? Vi spelar ju in det här introt i efterhand. Mm. Hur tyckte du att det blev?
Jag tycker verkligen det blev ett väldigt intressant snack. Och Jan och Caroline som är otroligt inspirerande. Och ändå höra liksom deras take på frågor som vi tog upp och diskuterade tillsammans. Vi har ju denna vecka samarbete tillsammans med Trine. Och det är ju en investeringsplattform inom solenergi.
Precis, och jag är lite extra nöjd med det här samarbetet. För att vi verkligen gör skillnad för både människor och planeten. För vi, på något sätt när vi investerar på deras plattform, så låter vi liksom våra pengar arbeta för något gott. Och samtidigt som vi faktiskt får en slags ränta, avkastning på våra pengar. Vi investerar i lån till entreprenörer på tillväxtmarknader som bygger ut solenergi som direkt gör skillnad för människors liv och för planeten. Och jag gillar verkligen hur varje investering som vi gör i lokala solenergiföretag på tillväxtmarknader, de liksom förser människor och andra aktörer med ren el där den faktiskt behövs som mest. Och lånet, det betalas tillbaka löpande och vi som investerar gör en slags vinst i form av ränta. Så jag gillar hela konceptet kring det och tänkandet som ett slags sparkonto egentligen med ränta. Och det är extra roligt att vi faktiskt får en rabattkod för er som lyssnar. Att investerar ni minst, vad blir det, 100 euro, höll på att säga 1000 euro. Minst 100 euro så, och använder koden Sparmakarna, så får man 25 euro. Så gå gärna in på trine.com, läs mer om vad de gör, signa upp er och investera. Vi har också ett samarbete med GoMore som är ett slags community som gör det möjligt för oss bilägare att hyra ut vår bil till andra som är sugna på bil. Där de löser det med hela trygg betalning, man får försäkring och andra massa superbra grejer. Älskling. Vad tycker du om det?
Vi själva är ju så mycket inne på det här med att försöka antingen sälja det vi inte själva använder. Mm. Alternativt hyra ut saker som vi själva äger. Mm. Och bilen har ju varit en sådan sak som vi har tänkt mycket kring, men som har känts svårt. Mm. Och med GoMore så blir det så mycket enklare att faktiskt dela med sig av våran bil när vi själva inte behöver den. Och det gillar jag väldigt, väldigt starkt, att de möjliggör detta som tidigare vi drog oss för det helt enkelt. Vi har inte gjort det.
Mm. Jag älskar hela tanken kring det här delningsekonomin. Att både, vi kanske till och med hjälper någon att få ha en bil. Alltså, fattar du vad jag menar, som inte vill köpa en bil. Ja, då kan vi hyra ut den till den personen. Samtidigt som vi minskar på antalet bilar som köps och produceras. Mm. Och på så sätt även här tänker på planeten.
Mm.
Och alltså, jag vet inte, det är något med deras tjänst som jag känner så här, det här är så klockrent. Att inte det här funnits tidigare, nu har de funnits några år, men att det inte funnits så mycket tidigare är helt sjukt. Och i en där alla liksom elskotrar och sånt finns och liknande. Så det här, jag tycker verkligen GoMore är klockrent. Och vi har även fått en rabattkod av GoMore, vilket vi är sjukt tacksamma för. På sin första bokning, när man går in och signar upp sig och så gör sin första bokning, så ska man använda koden Sparmakarna 200. Då får man 200 kronor rabatt på den första bokningen.
Mm. Vad är målet för ert sparande, Johan och Karin?
Ja, men vi har väl något form av stort mål.
Mm.
Ekonomisk frihet, FIRE, hela den grejen liksom. Men våran grej från början har ju alltid varit så här. Hur kan vi nå det här stora målet och samtidigt leva här och nu? För det är en av de vanligaste frågorna som vi får, det kanske kommer in på det sen, men så här, hur värderar ni nuet kontra framtiden? Och kan jag tänka mig att ni också får jätteofta så här. För många, jag upplever att många liksom förknippar så här, för att leva är synonymt med att spendera. Vilket vi inte håller med om alls. Utan vi är snarare så här, klipp alla onödiga utgifter liksom. Och sen får sparandet komma därefter. Typ så.
Ja, och jag tycker att det stora med att spara, det är någon så här pågående diskussion med en själv eller med oss själva, för att verkligen hela tiden värdera vad är det viktigaste här och nu. Och det kan ju vara det kortsiktiga sparande som prioriterar sig väldigt högt, för att det är ständigt föränderligt. Och samtidigt ha det här långsiktiga fokuset som vi ändå, som du säger Johan, att det är ändå någonstans det absolut största. Och det största, det kanske det är för att det krävs mest pengar. Det största liksom, det krävs som det största sparandet.
Ja, men hade vi bara haft typ ekonomisk frihet som något slags här mål, eller vi har ju som mål, men att det är det viktigaste, då hade vi ju inte byggt ett stort hus utanför Göteborg liksom. Det är ju ganska dumt, eller om vi inte tänker att vi ska sälja det då. Typ så.
Ja, och det jag tänker är ju att vi också hela tiden pratar om att vi ska inte liksom tulla på den livskvaliteten som vi har här och nu för att få det svingött senare. Det för oss blir skevt. Så egentligen tycker jag det är också svårt att säga att det långsiktiga målet är det största, för någonstans så vill vi hålla det över tid. Och då blir det stora med sparandet blir ju snarare hur vi hittar den balansen.
Karo, vad tänker vi?
Men vi tänker väl ett liknande håll. Att vi har ju ett långsiktigt sparande som ska ge någon trygghet. Och sen har vi något kortsiktigt sparande egentligen, Jan? Alltså för allt, det känns som allting läggs i den här långsiktighetshinken. Och vi har ju vår buffert, så jag menar...
Jag kastar in någonting. Det är liksom lite mer tråkiga, vetenskapliga. Alltså jag upplever den finaste definitionen som jag har hittat, som jag gillar. Det är ju den här American Consumer Bureau som skrev så här. En välmående ekonomi handlar om att ha koll på sina utgifter idag och att veta att jag i framtiden kommer klara en oförutsedd chock. Så att de tar det som att det handlar om trygghet idag och i framtiden. Och sen säger de att den andra det handlar om är frihet idag. Att jag kan idag handla det jag vill. Alltså jag kan gå på ICA och behöver inte titta på prislappen. Det är så jag översätter det. Och att jag är på väg att nå mina ekonomiska mål. Så att det handlar liksom precis som ni säger liksom så här, om balansen mellan här och nu. Men jag tänkte på det som ni sa också. Så här, är det... För jag har ibland upplevt att jag har hamnat på kant med FIRE-rörelsen. Där jag har upplevt att många är så här, jag ska spara så mycket som... Nu överdriver jag, har egentligen inte det. Men om jag överdriver så är det så här, jag ska tjäna så mycket pengar på så kort tid som möjligt med så hög sparkvot som möjligt, så att jag kan gå in till chefen, ge chefen liksom dubbelfingret och sen liksom göra det jag vill i livet. Och då tänker jag många gånger så här, ja, fast är det inte en genväg att gå och göra det du vill i livet och sen fundera ut hur du ska tjäna pengar på det? Så jag är en stor fantast av ekonomisk frihet, men jag är inte så stor fantast av retire early. Så jag brukar alltid säga så här, FI ut med möjlighet till RE, men inte nödvändigtvis RE. Vad tänker ni?
Jag håller helt med. Det är väl bara så här, ut efter sättet vi vill leva och våra inkomster och våra sidoinkomster, så blir det retire early. Typ så. Alltså vi har liksom inte planerat att retire early, utan det är så här, ja, det har, i och med det sparandet vi kan ha så kan vi retire early om vi skulle vilja typ.
Om ni skulle vilja.
Då är det en definitionsfråga så här, vad är retire då? Om man nu gör det, vi har ju, alltså det vi gör nu är så otroligt jävla roligt liksom. Så det är så här, retire, ja.
Men precis, nu får du inte göra det mer. För du har retire early.
Ja, men precis. Ja.
Och då blir det som att, nej, vänta här nu. Det var inte, ingick inte i dealen.
Men de flesta FIRE-människorna som vi pratar med, som då är i FIRE, de säger ju så. nej men jag håller på med mina projekt och sådär. Inte nödvändigtvis någonting som genererar pengar längre, utan man har andra projekt med sitt hus eller med sina planteringar eller med
eller
sina
välgörenhet.
Eller välgörenhet, ja. Så att man vill ändå sysselsätta sig med någonting meningsfullt genom hela livet, så är det väl.
Ja, verkligen. Jag vet ju, du har ju nu avbryter jag. Du kan få fortsätta.
Nej, men jag tänker, får ni också in uppfattningen från följare just kring att ha det som mål, att ändå kunna äga sin tid mer, blir lite densamma som att inte heller bidra till samhället. För där tycker jag, där är inte jag överens med en del som skriver till oss. Mm. Att så här, nej, men tänk om alla skulle ha det som mål. Mm. Men det betyder ju inte, och det var det tror du var inne på, med att så här, men vad som är viktigt för mig sen, vad som du är inne på, Caroline, det här vad som är meningsfullt. Jag vill ju fortfarande göra någonting meningsfullt. Och det skulle ju kunna vara att, ja, nu är jag ju socionom, det skulle ju kunna vara att jobba med ett socialt arbete, men inkomsten i sig är inte den som är liksom det största som driver mig till vart jag är någonstans. Mm. Men det betyder ju inte att jag inte skulle bidra till välfärden i samhället.
Precis.
Men Karin och Johan, jag tänkte bara fråga er, hur har ni liksom samkört er kring de här sparmålen? Alltså har det varit så direkt från början, eller har det tagit liksom flera år för att ni ska liksom bli så, ja men vi vill göra detta tillsammans, så de här målen är gemensamma?
Jag tror väldigt tidigt i vår relation så upptäckte vi att det var något som vi tyckte var roligt att prata om. Eller vi närmade oss det väldigt naturligt. Våra separata liksom, privatekonomier och översatt till vad vi gjorde av pengarna. Och att vi upptäckte ett gemensamt intresse för att investera. Och började liksom så här, ja, men jag tror vi började pusha varandra i det. Vi började tänka vår boende situation. Alltså, vi flyttade ihop, brukar vi mer eller mindre komma fram till att vi flyttade ihop av ekonomiska skäl, inte för att vi var kära liksom.
Det var ju så.
Så väldigt tidigt började vi prata liksom om pengar.
Men jag tror absolut. Men jag tror vi hade så här gemensamma mål väldigt tidigt. Alltså så här att det var väldigt tidigare relationen som jag har varit med, så har det varit väldigt så uppdelat liksom. Men jag tycker vi satt oss väldigt snabbt upp så här, okej, den här resan, där sparade vi snabbt till. Så vi hade ju, nu har vi ju helt gemensam ekonomi, och det hade vi typ innan också. Bara att det var någon slags, jag vet inte, någon hybrid grej liksom. Jag vet inte,
Men hur börjar man det samtalet på liksom, är det första dejten? Bara, du, hur ser du på ekonomi? Eller, jag kan ju ha varit ihop så länge så vi minns det knappt hur det går till.
Jo, jag minns, Jan, att jag var ju jag hade ett jätteansträngt förhållande till pengar. Och jag ville också konsumera. Jag hade ett behov av att konsumera, och det var alltid brist på pengar. Medan Jan, du var ju med så, ja men det finns alltid pengar. Och jag vet inte hur du hade den inställningen riktigt, men jag gillade det, att jag förstod att det var någonting som inte jag hade listat ut. Jag tyckte det var spännande. Och sen så tog det ju flera år innan jag liksom började fatta att jag är den som bestämmer över pengarna. De bestämmer liksom inte över mig. Och det var ju också tack vare att jag fick en bok som heter, vad heter den? Ett rikare liv.
Ja, den heter, den finns inte längre.
Och så gjorde jag liksom övningarna där också.
Fick du den av Jan?
Ja, jag fick den av Jan, så han tyckte att jag behövde den. Och jag behövde den. Men jag hatade den först, och sen så gjorde jag ändå övningarna. Och sen tänkte jag så, shit, det här är liksom ett sånt skifte för mig nu. Att fatta att jag kan bestämma över mina pengar.
Men du får ju säga det också, att det var så roligt. För jag köpte den till Karo julklapp. Och sen, Karo är så, alltså hon är som en blodhund att lista ut vad folk köper till henne. Hon kommer så veckan innan julafton, och säger så här, ja, jag hoppas att du inte har köpt någon jävla självhjälpsbok till mig.
Ja, men det var det, och den var bra.
Ja. Ja, men Johan, så hur gjorde ni? Alltså så här, var det så här, nej men detta tar vi upp liksom direkt i början på
dejten? Jag vet att vi satt på en typ bensinmack på typ tredje dejten och så frågade jag vad du hade för lön.
Ja.
Jag tror det var lite så här att jag ville testa också. Mm. Alltså någonstans har jag ett minne av att så här, undrar hur hon tar den här frågan liksom. Och du, jag vet att du svarade bara så här, ja men så här och så här mycket typ.
Ja, men det var också jäkligt petigt med för jag vet att när jag svarade så blev jag lite ställd. Mm. Och så avrundade jag min lön, om jag hade typ så här 39,9 inne, så avrundade jag upp till 40. Och det vet jag typ så här ett halvår senare när du faktiskt såg liksom lönen. Du bara, men du sa ju att du hade 40.
Ja, det var sjukligt ju.
Ja.
Ja, men ja. Men det var ju någonstans där. Och sen gick ju vi typ så här Unga aktiesparare kurser tillsammans tidigt. Liksom.
Ja.
Ja. Hur gamla var ni då? Får jag fråga.
27 var jag.
Du var 27. Jag var nog 23, 24. 24.
Ja. Ja.
Men hur gamla var ni när ni träffades?
Jag var ju redan barnet, 21.
Okay. Jag var 25. Men, vi var studenter.
Mm. Ja, precis.
Studenter, ja.
Så vi träffades på korridor.
Så men vi hade 8 000 in, eller vad var det, Jan?
Ja,
7 000 in.
Frågade ni det? Tar du fullt CSN-lån?
Ja, precis. Precis.
Jag kommer inte ihåg ifall vi pratade så mycket om pengar. Nej. I början.
Nej.
Men har båda ni liksom, så här, har ni någon bakgrund inom ekonomi? Eller är ni bara intresserade? Liksom? Har båda varit intresserade från början?
Ja, Karo, du är fortfarande inte intresserad.
Nej, men jag är intresserad av ett gott liv. Mm. Jag är intresserad av ett gott liv, ett tryggt liv. Men just det här med liksom aktier och marknaden går upp på måndag och sånt som jag kan få frågor av kompisar, så är jag så här, jag bryr mig liksom inte.
Mm.
Nej, så att jag har väl aldrig varit intresserad av liksom den, vad ska man säga, den hårda biten.
Nej, men
jag är intresserad av den mjuka. Hur är livet med pengar? Liksom?
Ja, nej, men du är ju verkligen intresserad så här, hur använder jag ekonomi för att göra mitt liv rikt? Medan jag är liksom jag har ju typ testat det mesta. Och jag insåg det, jag träffade en klasskompis, Sofie, som bor i USA, som kom tillbaka nu här typ för 2 veckor sedan, bara hälsade på. Så vi hade en sån liten reunion, vi var 6-7 pers som träffades. Och nu vet jag så här, saker som har hänt för 25 år sedan, vet, det blev luddigt. Så jag var liksom tvungen att kolla, för jag har liksom sagt det i poddar, så här, men du vet, när jag gick på gymnasiet, det var ju så här 97-99, eller 97-2000, och då, du vet, så här, vi investerade klasskassan i Ericsson-aktier. Det var ens liksom förälders pappa som hjälpte oss. Mm. Och Ericsson-optioner, vet, så här, pengarna fyrdubblades, och alla i vår klass gick ut med så här, aktier är så jävla enkelt och man är kungen av aktier. Och så sa jag så här, vet, vi åkte så här klassresan i trean utan att någon betala något. Men sen säger då Magnus, min kompis, här, men Jan, det var ju inte bara att vi åkte på klassresa. Kommer du inte ihåg när vi tog studenten, så fick ju alla typ några tusenlappar liksom från klasskassan. Så att jag har liksom så här positiva, liksom så här, just det här investerandet var liksom så här, det var liksom framgångsrikt direkt i början. Mm. Sen kom ju liksom 2001, och där jag liksom sen förlorade ju typ alla pengarna. Alltså vi pratade om det, att det enda som blev kvar var att jag köpte en ny cykel när jag flyttade till Lund. Mm. Så att jag tror att det var egentligen min första sån där interaktion, att shit, man kan tjäna pengar på andra sätt.
Mm.
Och sen har jag väl liksom blivit tragglad väldigt mycket av Claes-Erik, en mentor som jag hade väldigt tidigt kring företag. Han var så här, född på 40-talet, drev företag, och han var ju väldigt mycket så här, men vi måste ut och sälja och tjäna pengar. Så där har jag ju tagit med det som Karo uppskattade mig för innan, att jag är ju inte så mycket att jag kollar på utgiftssidan i en ekonomi, utan jag är alltid så här, men hur kan vi öka inkomsterna?
Mm.
Och lite också som en kompis då, Filip, provocerade skiten ur oss typ 2009 eller någonting, när vi var i Thailand. Så det var lite senare i och för sig. Så var vi i Thailand, och så sitter vi där och käkar frukost, och sen bara säger han så här off the cuff, så bara, ja, så mitt mål med semester, det är ju att komma hem rikare än jag var när jag åkte dit.
Mm.
Och du vet, jag blev så jävla provocerad, för vi hade ju lagt jättemycket pengar på det där. Mm. Vi var ju definitivt fattigare ekonomiskt efteråt. Och han är så här, nej, alltså nu är jag så här 100 000 rikare än liksom för 2 veckor sedan vi åkte. Och bara så här, vad fan? Och då var det så här en nytt perspektiv på det där. Vilket var, ja. Så att jag tror att det handlar om att man har vissa sådana signifikanta ekonomiska. Mm. Har ni några sådana, du vet, som ni minns att ja, men detta var så här signifikant ekonomisk händelse?
Alltså, dina H&M-aktier ändå.
Ja, de blir ju väl värda att minnas för att du påminner mig varje vecka om dem.
Ja, men det känns därför viktigt.
Men berätta här nu, vad var det med dem?
Ja, men det kan väl säga var i mitt kanske lite där mitt intresse ändå öppnades upp för mer aktier, alltså investera aktier istället för att ha enbart fonder som mina föräldrar då har sparat till mig. Och jag var runt 20-årsåldern då. Jag hade precis liksom börjat sluta plugget, börjat jobba och intresserade mig då. Och gjorde det väldigt klassiskt, liksom så här, puttade in för många ägg i samma korg. Och bara trodde stenhårt på liksom H&M hela tiden. Och det var liksom så här, sälja och köpa i vissa olika lägen. Och sen så bara, ja, det tog stopp sen liksom. Sen bara, ja.
Gick åt helvete.
Gick åt helvete. Sen. Och sen bara fortsatte jag göra tabbar med liksom att sitta kvar. Fast att jag borde sälja av trots liksom sänkt kurs. Och bara affektionsvärde i dem. Och, men det var...
Ja, men du var så här, ja, men jag har ju investerat med pappa i de här. Liksom. Det var så här konstig affektion i. Alltså. Men det är vi som har kommit fram till jag och pappa att det här är bra. Liksom.
Och kanske liksom någonstans att det var en symbol för när jag liksom började intressera mig. Liksom. Har du någonting, Johan?
Jag vet inte. Ingen så... Jag vet ju när någon kompis satt upp någon slags fondportfölj till mig första gången, vet. Och man gick in på Avanza och tyckte det såg jättemärkligt ut och svårt och sådär. Inte så börsrelaterat har jag väl inget. Men alltså typ, jag budgeterade ju för att åka och resa för att jag skulle få skatteåterbäring. Det är en konstig budgetering innan jag träffade dig. Det ska sägas, jag var inte bra med pengar innan vi träffades egentligen. Jo, hyfsad var jag väl på liksom så här,
ja, men katastrof men, var det ju inte, men
nej, men just det här. Ja, precis.
Men för jag kasta in då en fråga så här, vad är den vanligaste så här ekonomiska friktionen mellan er? Eller så här, jag vill inte säga konflikt, för att det är sällan liksom, man är så samkörd, inte, men så här, friktion, eller liksom så här, om vi skulle ta det.
Jag vet precis, när bara du liksom inleder frågan. den har ändå avtagit, men den där vi ständigt hamnar lite i olikhet och diskussion och så här, återkommande, det är våran så kallade lekpeng, alltså månadspeng. Ja. Där vi liksom ger oss själva en månadspeng. Där Johan har ståndpunkten där den borde vara lite högre. Den räcker inte riktigt till. Alltså, och jag medans jag förespråkar att sänka den kanske. Eller liksom behålla den eller sådär. Det är någonting. Och där kan det ju vara, det är ju mycket känsla hos dig ibland när du känner så här, bara, men att du blir, jag vet inte.
Nej, det håller jag inte med om.
Nej, okej, okay, det är min upplevelse. Att du känner att du blir lite begränsad, att ja, men det här leva här och nu då, att inte du känner att du kan ta ut svängarna.
Ja, men jag hör vad du säger, men jag måste avbryta för att du står som senast i morse i hallen och inte har några kläder att ta på dig. Och då är så här, du kanske, vi har råd att köpa kläder till dig. För allt du har, det är typ jag som köpte dig presenter och liknande. Så tänk så här, om man nu ska begreppet unna sig, så är det så här, köp. Du är väldigt dålig på att köpa saker som du faktiskt behöver.
Och idag var jag inte, jag var tvungen att gå hem innan, alltså jag fick vända i dörren innan jag gick till förskolan och lämnade. För jag var så här, till och med på min nivå, jag bryr mig sällan hur jag ser ut. Men när jag såg, jag tittade ner på mig själv och bara, nej men här, jag kan inte gå sån här till förskolan. Det funkar inte. Och så fick jag ta på mig regnjackan. Liksom. Det är strålande sol här nu.
Ja, men sen tycker jag också att vi har det här kring... Jag vill gärna investera mer pengar på börsen. Och sen har vi ju allt med husbygget. Vi håller på med tomten och liksom. Så vi, någon slags, vi möts någonstans däremellan, tror jag. Mm.
Era olikheter.
Ja, kan jag var är vår?
Vår friktion, ja.
Ja, för jag har ett exempel som jag tänkte.
Nej, men jag tror det ligger så allt mitt bagage som jag har med, så nej men alltså jag måste hålla koll på utgifterna. Ja. Och du är så nej men alltså jag tror inte att vi behöver titta så mycket på utgifterna. Det är nog inte där som slaget står, utan låt oss i så fall se hur vi kan tjäna mer pengar. Det är ju din paroll, John. Men jag är så, jag har ju mitt bagage som hela tiden vill komma fram så. Nej, jag måste spara mer. Jag kan inte lägga så här mycket pengar på bla bla bla. Mm. Och nu så har det sprungit iväg igen. Det är ju min sån inre friktion som nog inte lirar riktigt med dig, John.
Ja, men nej, jag kan ibland tycka att du utkämpar liksom fel slag.
Yeah,
att jag är så här, den där kullen är inte så viktig. Sen tror jag också att vi behöver lägga till, Karo, nu har vi ju varit på den här resan i över 20 år, så att vi är ju i fasen att jag tyckte Nick Maggioli beskrev det jättebra i sin bok. Han sa så att de flesta har liksom tre faser i sitt sparande. Mm-hmm. Den första fasen är så att insättningarna man gör per år är större än avkastningen. Och sen kommer du till en fas där avkastningen är större än det du sätter in, och sen har du en tredje fas där du ska ta ut dina pengar eller använda pengarna. Mm. Och vi är ju i fasen att avkastningen på vårt kapital är större än det vi sparar in. Mm. Så att där kan jag ibland vara så här, nej, men de där 100-lapparna där i det stora hela spelar ju ingen roll. Det är ju inte 350 kronor på ICA som kommer göra skillnaden i vår ekonomi. Så att, ja, men det stämmer. Sen tror jag att där du brukar bli förbannad på mig, det är ju när jag kommer ibland och säger så här, men så har jag berättat om någon så här ganska kass investering som jag har gjort för något år sedan, och ofta då har det ju varit i något onoterat, eftersom jag är liksom företagare och vill vara där. Och sen så kommer det någon sån här blowout-emission, du vet, där företaget behöver ha in pengar så att man liksom dumpar aktiekursen med 80% för att alla ska vara med, annars blir det så sjukt utspädd. Och så säger jag kanske, alltså vi måste ju lägga in typ 50 000 eller 100 000 här, bara för att försvara vår andel. Annars är det liksom, bolaget är dubbelt så mycket värt än vad kursen är på nu, men vi behöver liksom, vi behöver göra det. Mm.
Vänta, ja, och jag har ju varit
med. Ja, förlåt. Så där kan ju du bli förbannad på mig. Bara. Och så berättar jag ofta någon sån här historia kring bakgrunden. Att så här, med den här personen, nu är de utlyft, eller den här vdn. Och, ja, men de fick en fallskärm på 6 miljoner. Då blir ju Karo helt vansinnig. Är det inte så, Karo?
Jo, alltså absolut. Men jag har ju också varit med på de här. Alltså jag tyckte att det är okej att vi kör den här onoterade investeringen. Nu så gör vi inte så många sådana längre.
Nej.
Men så jag kan inte säga så. Men Jan, vad fan har du gjort? Det här visste jag inte om. Nej. Men jag blev jätteirriterad att jag är minsann sparsam. Jag köper fan inte de grejerna jag vill ha. Och sen så kommer Jan och så bara, vi måste lägga in 100 000. Jag bara, nej. Och så just de här fallskärmarna eller vad det är. När man köper ut någon som inte har skött bolaget så bra eller som måste gå. Så blir jag så här, vad helvete. Jag är jättearg blir jag.
Ja.
Och sen säger jag så här, men nästa gång Jan kommer med en sån här grej som vi ska investera i, så kommer jag säga nej.
Nej.
Nu vet jag hur det går till i den här jävla finansvärlden.
Ja. Ja, precis. Bra. Men jag förlåt.
Nej, men jag tänkte inne på det här med inkomster och utgifter och de här olika faserna. Alltså, ser ni att jag tänker det rimmar oftast för många att så här, får man in mer pengar så ökar också utgifterna, eller man höjer levnadsstandarden och kvaliteten liksom. För er del har det varit att utgifterna också i takt med har ökat, för att då ditt fokus främst, Jan, då är att få in mer pengar, eller har ni liksom en nivå där vi liksom, men det här är vad vi spenderar pengar på, och där har vi en nivå där vi är nöjda med liksom. Ni behöver inte tänka så mycket på det. Eller har det ökat liksom?
Ja, men så här, vi var studenter när vi träffades från 15 000 i månaden netto. Och idag så liksom vi har en genomsnittlig månad så gör vi väl av med kanske 50, mellan 50 och 60. Mm. Liksom. Så att ja, det har det ju absolut. Å andra sidan så upplever jag att nivån vi är på nu, den har ju varit ganska stabil ganska länge. Alltså att där någonstans, men för oss har det ju varit mest alltså så här, alltså köpa, alltså jag brukar säga så att det är ju tre grejer som kan som liksom i citationstecken sabbar en ekonomi, och det är så här, det är boende, det är transport och det är barn. Mm. Alltså så här, lägger du på någon av de tre, då så här, då flyger tusenlapparna. Och för oss då som liksom valde att köpa ett lite större hus för att vi jobbar hemifrån, för att vi vill ha nära till skolan etc. Så att där går ju mycket pengar. Liksom för oss på huset, bil också, vi liksom efter alltid haft begagnad bil så köpte vi en ny bil, köpte, det var också så roligt apropå men perspektiv att du vet, jag ojade mig i flera månader och du vet, gjorde massa research, vi har en tråd i forumet på 1000 inlägg innan vi köpte bilen, och jag var så här, nu är vi helt out there, vi köper en ny bil, vi köper en Tesla Model Y. Och sen så liksom så här ett år senare så här, världens mest sålda bil, så var så här, okej, okay, så mycket out there var jag liksom, att jag köpte den vanligaste bilen i världen liksom. Och barn tror jag att alla föräldrar kan ju relatera till att man lägger mycket pengar på barnen. Alltså där, man lägger hellre pengar på barnen än på sig själv. Vad tänker du, Karu?
Ja, men exakt. Ja, jag har inte så mycket att tillägga där.
Nej. Ja. Men vi hade ju haft, alltså, jag tror att det handlar mycket om prioritering, att vi har ju haft perioder där så här, men vi har inte rest för att vi har liksom inte tyckt att det har varit värt det eller hur tänker ni själva då?
Ja.
Har ni liksom planat, har ni en nivå som ni känner så här, men det här har vi planat ut, eller känner ni så att ja, men det kommer nog stegra sig lite till innan vi planar ut? För jag upplever att vi har peakat, vi är på väg ner, med barnen blir äldre, kommer flytta hemifrån. Jag känner inte något behov av en ny bil.
Nej, men exakt. Jo, men vi har inte pikat utgifter. De är inte, alltså, jag ser bara liksom vårt, till exempel matkontot. Liksom. Där är ju, Tio är ju som sover där ute. Han är 10 månader och så har vi en 4-åring. Alltså, jag bara ser, jag vet inte hur gamla era barn är, men när de är tonåringar. Liksom. Jag vet ju bara själv hur man
drar hem kompisar också.
Alltså, ja, precis. Jag
kan säga så här, jag studsade på er matbudget. Jag såg på något Instagram-index, ni hade typ matbudget 5 000. Ja, vi har det dubbla.
Ja, men då är 5 000 mycket för oss nu. Vi har liksom aldrig legat så högt nu, känner vi.
Ja, men där lägger vi ju stor vikt liksom, för där har vi sparat in mycket pengar liksom. Där sparar vi jättemycket varje år, utan att egentligen dra ner på. Ja, det finns massa sätt, vi kan komma in på det sen. Men så det är ju en post jag vet att vi kommer öka i. Sen vet jag att det är så här.
Jag tänker, vi har inte börjat, jag tänker på att tala om barn då. Alltså än så länge har vi så pass små barn. Alltså den dyraste aktiviteten för Nelly nu är
simskola
för 1600 en termin liksom. Alltså, och så kommer Theo här nu och så kommer det, ja men där är ju liksom bara starten tänker jag.
Ja. Jag läste någon undersökning som var så här, man har liksom som mest utgifter när man är mellan typ ja, men 35 och 50. Det är liksom den perioden. Man har liksom räntor på husen som är stora, för man har stora lån. Man har barn hemma ofta som är mycket utgifter, och där är liksom så här, alla resor man gör, det är ju 4 pers nu mer.
Ja, exakt. Liksom, visst en sån
så här, vi upptäckte ju nu när vår yngsta fyller 6 nu, att så här, vi kan inte bo i ett hotellrum.
Nej.
Alltså vi behöver ju 4 bäddar i ett hotell. Du vet, då är på många ställen behöver man liksom 2 rum. Och det är så här, vet, det tar emot, för att jag har en bild så här, att hotellrum ska ju kosta typ 1300 spänn. Och sen är man så här, 2-8 per natt. Och jag bara, vad i helvete?
Vi tar med madrass. Ja, nej men jag tror vi har verkligen inte pikat. Vi ligger runt 30 000 utgifter per månad nu. Alltså det kommer bli.
Ja, jag vet, när vi precis innan vi skaffade första barnet och till och med något år innan det, när vi bodde i en hyresrätt, hyrde ut min bostadsrätt, då konstaterade vi bara så här, vi kommer aldrig spara så här mycket pengar som vi gör nu liksom.
Nej. Fan, då var bra sparande alltså.
Och sen har det bara tickat uppåt. Och det, ja. Det har verkligen
men då kan man ju så här, då kan jag känna lite som Jan där, bara, hur gör vi med alltså för att få in mer inkomster? Liksom. Mm. Ännu mer fokuserad. Jag känner ibland att vi fokuserar lite för mycket på utgifter. Kan jag tycka ibland.
Ja, men
och det, men sen är det ju så här med all tid och liksom allt det vi gör liksom med bolaget och sådär.
Absolut. Men jag tycker också så här, det var verkligen, om man ser till faser, det vi började med i vår relation var ju verkligen att dissekera utgifterna och typ så här jobba bort saker som inte vi ville ha där, alltså värdera utgifterna. Och där, sen kom vi ju till en punkt där vi, som ni nämnde så här, 100 lappar hit eller lite, det är inte det, så vi kommer liksom inte vi kommer inte så långt med det, det är inte där vi kan lägga fokuset på längre för att vi ska lyckas bättre med våran privatekonomi.
Det är ju det svåra också, tänker jag. Många som skriver till oss att så här, hur hittar man den balansen? Liksom, att, alltså man vi vill ju inte heller trycka ner våra utgifter så att vi knappt kan andas. Liksom.
Ja. Men jag tänker ju egentligen från två håll. Kao, du får hoppa in här också. Men jag tänker att egentligen, och så här kan det vara så här kontroversiell tes, men innan så var det så här, man måste spara och man måste ha en sparkvot och den ska minst vara 10% och så här. Idag är det så här, du behöver egentligen bara spara till två grejer i Sverige. Du behöver spara till buffert och du behöver spara till ett boende. Har du egentligen de två grejerna så har du liksom så här, du har gjort 90% av jobbet. Alltså att egentligen behöver man inte spara så himla mycket. Och sen tror jag att det är en massa människor som sparar alldeles för lite, som borde kanske spara lite mer. Men sen upplever jag att många som är intresserade av ekonomi följer er eller oss, sparar egentligen lite för mycket. Att man kanske borde unna sig lite, vara så här, nej, men nu är den här perioden 35-50. Det är den perioden jag kommer vara som fattigast. Det är den perioden jag kommer ha som minst sömn. Det är den perioden jag enligt all lyckoforskning kommer vara som mest olycklig. Så här, jag kan ju bara ge mig själv lite space. Och så tänker jag så här, nej men du vet, det kommer, barnen flyttar hemifrån, jag är som längst i min karriär, jag har drivit mitt företag som längst, där kommer liksom en stor jäkla intjäning. Och allt sparande som man gör nu är ju egentligen så här, fan, guldstjärna i kanten. Alltså att det är grymt oavsett. Jag vet inte, vad tänker ni, Karo? Eller Johan, Karin? Vad tänker ni?
Nej, men jag tänker att så här, alltså just, ja men absolut spara liksom, vad sa vi, boende och till buffert. Ja, verkligen, det tycker jag är jättebra. Alltså de andra, vi har ju liksom några separata konton för så här resa, något lite husbygge. Och det är ju för att ha så här en kontroll på våran ekonomi och veta liksom hur vi ska, ja, vart våra pengar ska gå. Sen är det så här, jag vet inte om egentligen i vårt husbygge ett sparande. Det är ju en ganska... När blir det ett sparande? Liksom? Är det en tidsfråga? Om jag sparar till nästa vecka, är det ett sparande då? Eller liksom till imorgon? Eller till om,
men där, kan jag, liksom? Där kan jag bli nördig. För där blir jag så här, återigen företagare med hatt och resultat och balansräkning. Vart flyttar jag pengarna? Flyttar jag pengarna till balansräkningen, då är det ett sparande. Flyttar jag pengarna till en utgift, då är det liksom utgift. Och där, jag gillar ju lite det nördiga tänket kring ekonomi, men det är inte så många som tänker så. Men vi hade till exempel ett samtal med vi är skitkassa på inredning, så vi behövde liksom ta hjälp av en person som skulle liksom hjälpa oss lite med det där. Och då var hon så här, ja men ni kan köpa en billig soffa här på Ikea, eller så kan ni köpa en lite dyrare begagnad soffa på Bukowskis. Och den här soffan kommer ni om 10 år kunna sälja för förmodligen exakt samma inköpspris. Och då har ni haft den här soffan som är kanske 5000 kronor dyrare, men då har ni haft den mer eller mindre gratis. Och för mig var det också så mindblowing plötsligt. Ja, men det som soffa som annars hade blivit en utgift blir plötsligt liksom något som jag flyttar ner på tillgångssidan. Och det tänket upplever jag inte så många har, att så här, nej men då skulle de flesta säga så här, nej men denna soffan kostar ju 15 000 istället för 10 000, hittar jag bara på. Medan om jag säger så här, men då är, liksom, då är det snarare så här, nej men jag har köpt mig en tillgång för 15 000 och jag behöver kolla vad är liksom hur rör sig ekonomin för detta över levnadscykeln. Så att det är billigare att köpa det dyra och sen för jag kommer kunna sälja det och få tillbaka mina pengar. Så att jag ska säga att det är ett husbygge, för mig låter det som absolut det är flytta pengar till balansräkningen.
Ja, men absolut. Så är det. Var lägger man bil då?
Ja, det är ju en utgift. Alltså för den ställer du sällan med.
Ja, men jag menar det.
Ja.
Precis. Om man inte gör en bra Ja. Nej men tillbaka till den frågan kring, alltså, det får, jag upplever att de som vi pratar med, vår publik, det är så här, vi många behöver ha strukturen, alltså olika sparkonton eller olika sparande för att det ska liksom, för att få kontrollen och inte spendera för mycket och inte stå där liksom vid på när man har sina 4 veckors semester och så här, fan, vi har inga pengar till semestern liksom. Och så i värsta fall börjar vi ta lån och liksom sådana grejer som inte är så jättebra att ta lån för liksom. Så har du några tankar?
Nej, jag var också inne på det här med vad, när blir ett sparande och inte, och är det egentligen är ganska oviktigt att man fastnar lite i det, i ett fokus på om det är ett sparande. Det är likadant som vi snackar ju det här med gemensam eller delad ekonomi, att så här, skitsak samma vad vi kallar det liksom, så här, det är ett upplägg som funkar för er, så behöver vi liksom inte definiera det mer än att man hittar ett system som alla är nöjda med. Likadant är det ju liksom, tänker jag, kring sparande för inför någonting. Det blir mer en individuell grej. Hur vill jag att det ska funka? Vill jag ha pengarna och kontroll på det, att de finns där när jag ska använda det? Eller funkar jag med att det finns på ett stort gemensamt konto där, liksom, där finns det för diverse saker som kostar lite mer? Eller kan jag tänka mig att det kommer i efterhand liksom, att putta tillbaka?
Men jag tror att det är viktigt. Jag tror att min upplevelse, nu var det också så här, det är lite roligt ni säger, för att jag känner så här, men jag upplever att många lite, det viktigaste är egentligen att ta reda på så här, lurar jag mig själv? För jag upplever att många lurar sig själva i detta. Jag vet, jag har träffat så många människor som säger så här, men jag sparar 4 000 i månaden. Jag bara, ja men skitbra, hur länge har du gjort det? Så säger de så här, minst 1 år. Så jag säger, skitgrymt, då betyder det att då har vi liksom ett konto någonstans med minst 50 000 kronor. Alltså så här 12 gånger 4. Och sen, nej det är det inte, utan där är bara 12. Och så där, fast du sa ju att du sparar 4 000. Ja, fast jag åkte ju skidor också. Eller jag gjorde så här. Och då är så här, nej men då är det ju inte ett sparande. Då är det ju liksom bara en periodiserad utgift. Alltså att du har liksom spara. Så att jag tror nog att det viktiga för en själv är ju nog så här, handen på hjärtat, har jag koll? Eller liksom, tror jag att jag kan, för att det, ekonomi är det så lätt att lura sig själv med de här grejerna. Så jag håller ju helt med. Men där var vi också, Karo, skulle jag säga, i början var vi mycket duktiga. Vi hade flera konton, vi förde upp varenda inkomstutgift. Så gör vi inte. Idag har vi ju ett slaskkonto. Jag såg också när ni hade sådär fin uppdel, matkonto, reskonto, utbyggnadskonto. Vi har ett konto som är gemensamt. Där hamnar alla pengar, där går alla pengar ifrån. Sen har vi varsitt Swish-konto, för att man kan ta Swish kopplat till gemensamt konto. Men that's it, liksom.
Vi försöker förenkla det liksom. Och just som Jan säger, så okej, inte fundera så mycket över utgifterna, så att vi har exakt koll på dem längre, utan mer då inkomsterna.
Ja, fast vet du vad, Karin, nu när du säger det så inser jag att det där är inte heller riktigt sant, för att återigen, om man skulle titta på det utifrån ett resultat- och balansräkningsperspektiv, så, och detta kan vara en spännande fråga till er också, Karin, var har ni mest fokus? Alltså, vilka nyckeltal följer ni? För exempel, ett nyckeltal jag följer är till exempel så här, blir vi rikare månad för månad? Alltså sen kan det variera med liksom börsen, det korrelerar ju såklart. Men jag kollar så här, behöver vi göra extra uttag från bufferten till exempel, eller behöver vi plocka en extra lön från företaget eller liknande? Så att det är ju så jag håller koll på utgifterna. Inte genom att jag är så här, nu har vi lagt 5 000 kronor på mat, utan jag kollar liksom på det egna, alltså jag kollar på andra nyckeltal. Så det handlar ju inte om att vi är så happy go lucky, utan vi har koll, men vi har nu skiftat var någonstans, vilka nyckeltal vi kollar på. Innan kollade vi jättemycket sparkvot. Det gör vi inte idag heller.
Nej, det är inte vi heller. Vad kollar vi på? Alltså, vi har ju så himla, det känns som vi har så himla mycket större utgifter i och med det vårt sparande till. Liksom. Vi har våran liksom, så här, det här ska vi minimum svara på börsen varje månad. Liksom.
Ja.
Var vi 12 000 på börsen ska vi spara. Mm. Minst varje månad.
Ja.
Och sen så vet vi att så här, resterande av vårt sparande, det måste gå till andra saker. Vi ska ha resa. Ja. Vi har planerade resor. Vi ska gifta oss. Vi har vårt husbygge. Vi vill köpa en ny bil. Bla, 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 bla. Mm. Så där pytsar vi ut. Liksom. Vad skulle du säga?
Nej, men jag tänker när jag kikar på ekonomin, så vi gör väldigt noggrant då och spesar allt i detalj. Och då skulle jag säga det vi tittar mycket på är ju den totala utgifts, alltså, och jämföra lite så här de senaste månaderna, om man så håller sig lite på samma, och är det någonting som då har stuckit iväg, typ så här, varför är vi 5-7 tusen ut mer den här månaden, försöka liksom se vad vad det beror på. Ja, men och se lite sambandet med liksom så här. Och jag vill gärna få ett grepp. Kanske inte nitiskt kolla på sparkvoten, men jag vill ändå se liksom så här, ja, men vad är det som gör att det är, ja, men korrelationen liksom kring utgifterna ihop med, och hitta någon förklaring liksom ibland om det är så här, okej, men här sprang det iväg för matbudgeten liksom för att vi hade ettårskalaset eller liksom så. Ja, men det är ändå rimligt. Och sen så ändå kunna vara nöjd då med att, ja, men det här är ju en vald utgift, så, och då,
ja, men är det någon,
då är det fine. Men känner vi liksom så här, men varför hamnade vi här på den här utgiften?
Vi har ju inte gjort någonting liksom.
Nej. Då tycker jag det är ett liten så här,
Men det där är också roligt, för det är också ett perspektiv som jag tror vi har ganska mycket anammat, och jag brukar också försöka prata om att hur max, alltså detta låter helt sjukt när man säger det, jag studsar fortfarande på det, hur maxar jag avkastningen på varje utgift? Och då menar jag, hur maxar jag den emotionella känslan som jag får tillbaka på det här? Och där vet man ju så här, böter, det är ingen hög emotionell avkastning på det. Medans liksom så här, ja, men du vet, ja, det senaste för oss var liksom så här, hundspann i fjället. Ja, jättedyrt. Mm. Fantastiskt roligt. Minne för livet. Vad säger du, Karu?
Jag funderar också jättemycket på vad är det värt för mig liksom.
Ja.
Och det är inte mycket som lever upp till vad jag tycker är värt. Så att då blir det liksom så att jag är lite försiktig och gör massa research innan jag handlar någonting till exempel, eller bokar någonting. För det ska vara värt det liksom.
Ja. Vi har ju precis, vi håller på att förbereda ett avsnitt på den här. Your Money or Your Life av Vicky Robin, klassiker från 90-talet. Hon drar ju det till sin extrem. Jag vet inte, har ni läst den?
Nej.
Men ett av koncepten i boken handlar om livsenergi. Och hon säger så här, vi har begränsad mängd tid i livet, vi har en begränsad mängd energi. Och liksom varje krona vi har tjänat har vi ju lagt tid och energi. Och då är frågan så här, okej, okay, det kostar mig liksom två, till exempel att tjäna 100 kronor att kosta mig en timmes jobb. Så det vill säga, om jag köper någonting för 800 kronor, det betyder att jag har gett bort 8 timmar av mitt liv, alltså 8 timmars livsenergi. Är det värt det? För det är ju liksom 8 timmar du aldrig kommer få tillbaka.
Verkligen.
Och där blir det ju liksom på något sätt tagen till sin extrem. Där hon är egentligen så att, ja, men på varje utgift man har, sett ett plus, så enkelt som sett ett plus eller minus. Gav detta dig energi eller liksom kostade, det gav ingen energi. Och där brukar vi då prata så här, men plus det som är, det är ett aktivt valda utgifter. Ja, men de är inte så farliga här, utan folk brukar alltid prata, dra ner utgifterna så mycket som möjligt. Och då är jag så här, nej, men de utgifter man vill dra ner, det är ju de passiva utgifterna som återkommer varje månad och som jag dessutom inte får någon energi för. Medan att lägga liksom en resa eller så här, vi lägger pengar för att vi ska gifta oss. Ja, men det är så här, det är aktivt valt, det kommer ge minnen för livet etc. Det är ju inte den utgiften man behöver vara rädd för. Nej. Utan det är ju den där köpa bil på avbetalning, för dyr bil på avbetalning som inte är så jäkla rolig att betala i 36 månader för att man valde fel.
Vi brukar verkligen säga det till våra följare som vill ha lite så här tips, att så här, precis som du sa, Karo, att varje köp du gör under en månad, testa antingen sätt någon jävla glad emoji eller en ledsen emoji på varje köp.
Exakt.
Eller bara tänk till vid varje köp. Okej, det här köpet, även om det är liksom ett tuggummi-paket, så här, vad ger det mig? Ger det ge dig 5 sekunder tanketid bara. Så här. Vad ger det mig det här köpet? Och det har många sagt så här, fast som jag avstod mycket köp för att jag bara började tänka lite grann. Och jag kan tänka mig att det är det den boken handlar om, fast i större skala.
Perspektiv. Och jag tjatar ju också ganska mycket på våra följare att dessutom aktivt säga så här, alltså så här, fundera mycket så här, vad är det som är viktigt för mig i livet? Och sen ställa sig liksom frågan så här, okej, så om du gav mig ditt kontoutdrag och du har berättat för mig att hälsa är viktigt, kommer jag hitta bevis för att hälsa är viktigt i ditt kontoutdrag? Du säger att generositet är viktigt för dig, eller du säger att barnen är viktiga. Kommer jag hitta bevis? För det är många som säger så här också, men hälsa är viktigt. Och jag bara, fast när jag tittar på ditt kontoutdrag så syns det inte. När jag tittar i din kalender så syns det inte. Och där blir det också så här, har jag liksom strömlinjeformat mina liksom utgifter i förhållande till det som ger energi, men också i förhållande till det som är genuint viktigt på riktigt. Och sen en annan tes som jag har funderat mycket på, Karo, som det har jag inte ens sagt till dig, men hon driver också så att vi har ofta dessutom en kostnad för att tjäna de pengarna som vi tjänar. För vi behöver ofta bo på ett visst ställe, eller vi behöver viss kläder, eller vi behöver liksom göra vissa grejer. Så att om jag säger så att jag tjänar säg 33 000 i månaden, så säger att det är 200 kronor i timmen. Nej, du tjänar inte 200 kronor, för du behöver dra ifrån pengarna du lägger upp, till exempel ha kläder för att passa på det jobbet, för transporten till jobbet, för maten på jobbet. Så din reella timlön är kanske inte 200 kronor, utan egentligen bara 100 kronor. Så att om du egentligen flyttade till ett billigare hus och hade lite lägre utgifter, då kommer du inte ha de utgifterna med jobbet. Och det sa ju du, Karo, i förra avsnittet hos oss, att jag behöver inte ha den där dyra garderoben, för jag är inte i sammanhangen där jag måste visa upp mig med dyra kläder. Och det blir en besparing. Och det var också en sån grej som jag liksom inte riktigt tidigare har tänkt på, att shit, vi har ju faktiskt en kostnad även för att tjäna de pengarna vi gör. Och är den värd det?
Ibland tänker jag på det, hur nice det skulle vara att vara i de sammanhangen där jag behöver ha fina kläder. men jag vet inte exakt hur mycket jag sparar på att inte behöva vara i de sammanhangen. Alltså det är tusentals kronor säkert varje månad.
Men det gäller bara att dra det till vilken stad man bor i. Alltså bara en sån att vi bor utanför Göteborg och jobbar i Göteborg med de inkomsterna vi har. Än att vi skulle bo ut i Småland i dina föräldrar. Och alltså, det hade nog varit betydligt mer sparande om vi... Alltså så mycket går man om vi tar ner i lön i den ganska stora städer som ligger runt om. Liksom, som man skulle kunna arbeta i.
Ja, men kolla bara huspriserna.
Alltså, jag menar.
Det är helt sjukt att detta är ju så här fortfarande så här, jag gjorde bort. Men vi var ju ett par kompisar i Klippan. Och så hade de jättefint radhus och som de hade köpt för massa år sedan. Och så frågade jag så här, men vad kostar det? Och så säger de så här, 1,2. Varpå jag svarar så här, nej, jag frågade inte om handpenningen. Jag frågade, vad kostade huset? Och de var så här, det är vad det kostade. Och jag var så här, fan, vi fick ju lägga liksom 1,5 i handpenning. Alltså så att det är ju helt sjukt. Så vi har ju liksom dratts med en helt annan kostnad bara för att vi har valt att bo i Malmö liksom. Så att, men
jag det är väldigt här, mycket nu med kostnader och utgifter och sådär.
Ja, jag tänkte vi ska hoppa lite till så här, vi kan ta lite sparande, eller vi kan ta lite om vad influencer.
För jag det kan vi göra. Jag tänkte också vi kunde prata om inkomster.
För
det har ni också lite på ert Instagram sådär med all abonnör till liksom alla utgifter man har koll på, men också det där med inkomster. Vi kan ta det lite senare.
Ja, men ta det nu. Vad tänker du, Karo?
Jo, men jag tänker att ni skrev så att det var lite så mindblowing när ni insåg så, hur ska vi nu, har vi våra löneinkomster, men hur ska vi nu tjäna pengar passivt, eller hur ska vi tjäna pengar vid sidan av liksom? Vad tänker ni kring det?
Alltså jag tänker att vi har ett stort utvecklingsområde för oss. Det har vi sagt länge så här. Här kan vi göra mycket, eller inte mycket mer i form av så här att vi har våran tidsbegränsning i livet liksom, vad vi står just nu liksom. Vi har ett bolag som vi driver och en app som vi håller på att bygga som vi snart ska släppa och alltså allt, och du är föräldraledig så just nu är det så här, det kanske är lite liksom begränsat, men däremot så Så vi skulle till exempel väldigt gärna vilja liksom investera mer i fastigheter. Vi tycker det är jätteroligt. Alltså typ dra hela den här liksom hyresfastigheter. Mm. Det hade vi tyckt var ganska roligt. Sen kanske inte det liksom är bättre avkastning än börsen. Liksom. Det finns ju, det är också ett sjukt spännande ämne, för det verkar finnas två helt olika sidor där. Det var liksom fastighets, de så här hatar börsen, och sen har vi börsen som säger nej, vi investerar inte i fastighet. Ja,
men förlåt, får jag bara flika in där? Jag har kollat jättemycket på det, för vi har kompisar som har fastigheter.
Spännande, berätta.
Tittar man historiskt över avkastning så är det i princip ingen skillnad. Och det är därför vi har haft i Sverige vissa förmögna släkter som har investerat i fastigheter. Alltså typ Stena, Wallenstam, Akelius med flera. Och sen är det vissa släkter som har gått värdepapper, typ Wallenberg, Söderberg, alltså etc. Yeah. Och snittavkastningen är ungefär samma. Det är same. Så att för mig, det som jag upplever att vissa gillar fastigheter mer är för att du har belåning på det. Men det kräver ofta att det blir ju att driva ett företag. Så att det är ju inte passivt.
Mm. Nej, verkligen inte. Det är ju det vi har landat i också.
Mm. Men som investeringslag är det inte bättre än en aktie. Det är bara annorlunda. Så att jag tror vi var ju där och tittade för många år sedan, och sen insåg vi att vi har tummen mitt i handen. Vi vill inte ha någon som ringer lördag kväll och vill ha hjälp med någonting. För att det alltså så här, vi skojade häromdagen, vi har en backventil i vårt hus och det var stopp i den. Och du vet, det luktade i källaren, och det var på riktigt att vi fick liksom skruva upp den och där var en bajskorv som hade fastnat. Och jag var så här, detta är inte ett rikt liv för mig, att sitta här liksom skruva för att liksom sen tömma
det. Jag tyckte det var skönt att det inte luktade sen. Fan, jag höll på i 2 veckor bara, vi måste göra det. Ja. Shit vad det luktar.
Och då är jag så här, då tar jag hellre, så att min tes, det jag alltid säger till alla så här, man måste älska problemen som ens investeringar för med sig. Mm. Och det är ju den typen av problem som en fastighet bär med sig. Å andra sidan så slipper du volatilitet. Alltså en fastighet ökar ju inte, minskar i värde med 30% på 3 veckor. Mm. Det gör ju en indexfond. Så att jag är ju jag tar ju mycket hellre problemet att det rasar med 30% på 3 veckor. Än jag tar problemen att liksom vara fastighetsskötare. Mm. Men om vi skulle säga så att ni kör fastighetsspåret, vi kör värdepappersspåret och så jämför vi om 20 år, så skulle jag säga så att avkastningen på tillgångslaget kommer att vara i princip samma.
Mm. Ah, okay.
Då blir snarare frågan investeringen, alltså hur mycket tid du har investerat i det.
Ja, vad tycker jag är kul?
Och intresse. Mm. Ja, men precis, intresse. Ja, och det är väl det vi har tyckt var roligt liksom, i det. Sen har vi, alltså från början, vi en av anledningarna till att vi startade Sparmakarna Instagram-kontot var ju så här, ja men undrar om vi kan göra några kronor här liksom. Och det visade sig ganska snabbt att så här, här får vi in lite pengar liksom. Mm. Och nu har det ju blivit något annat, nu jobbar ju vi, eller jag är ju heltid och du kör deltid på det, så att det är så här, det har ju blivit något annat än bara liksom en sidoinkomst liksom. Mm. Sen vet du satte ju tidigt med dina undersökningar och fick biobiljetter.
Men återigen, då blir det de här 100-lapparna liksom, sådär, och kontra vart det är värt i tiden. Och sådär.
Ja.
Så jag skulle säga att jag är mer i en plats i livet nu där jag har alltid varit såhär, alltså supersparsam hållet. Liksom, håller i pengarna och liksom avstår liksom köp och spendera. Men att jag snarare kommit till en punkt i livet där jag är beredd att betala att en snickare kommer och bygger våran veranda här. Mm. Fast att jag skulle tycka det var kul om vi gjorde det själva. Men jag är inte beredd att lägga tiden. Alltså tiden som vi får som familj framförallt är viktigare än att vi får in mer pengar, och jag är snarare mer beredd att lägga en högre utgift just nu. Mm. Där tycker jag vi är mycket i livet just nu.
Mm. Men får jag fråga, är det, alltså, kanske mest du Jan då som varit inne på så här, vilka sidoinkomster har ni haft eller har? Alltså som är så här, men, som har varit viktiga alltså, för er?
Ja, alltså jag skulle säga så här. Att om jag egentligen får backa ett steg, Karo, du får hoppa in här om du vill, men jag För mig var det också lite som mer så att, att det var inte meningen att det skulle bli Rik Tillsammans. Alltså Rik Tillsammans var ju en sidogrej. Alltså det var ju någonting vi gjorde vid sidan av våra jobb. Alltså du, Karo, du doktorerade, jag jobbade som miljökvalitets- eller managementkonsult. Och sen jobbar jag ju med, på balansekonomi med utbildning. Och så hade jag detta som en sidogrej. Så att jag tror ju att de... liksom förutom så här klassiska sidoinkomster som är så här, sälj grejer på Blocket, Karo är jätteduktig på hygglo.
Men det, ja, jag det, hyr det, ut allt möjligt som vi har och jag inser att vi har mer som jag inte har hyrt ut.
Ja, men det är hundralappar. Liksom.
Det är hundralappar,
och det ska
men...
man inte underskatta.
Nej.
Och särskilt i början av en sparkarriär är det ju fantastiskt, för då gör det jättestor skillnad. Men sen så tror jag att den frågan som jag alltid har haft med mig, det är egentligen så att jag ser egentligen på så här, den ekonomiska resan också på två perspektiv. Att det ena är det liksom passiva mekaniska sparandet som alla kan göra samma. I vårt fall så är vi stora liksom, fantaster av indexfond och då säger vi så här, alla kan spara en indexfond. Du behöver liksom inte ha något intresse, du behöver inte ha någon kompetens, du behöver inte, det tar ingen tid. Det kan alla göra. Problemet med det är att det tar tid. Eftersom alla kan göra det och det är så, så tar det tid. Så att det är det jag för har kallat så här mekanisk, automatisk plan. Sen kommer man ju till det som då jag tycker är det intressanta som är egentligen talangplanen. Alltså vad kan jag göra med min tid och min energi, min kompetens, min passion? Och där kan man ofta tjäna mycket, mycket mer pengar. Men det är helt och hållet unikt och det kan ingen kopiera.
Mm.
Så att till exempel för vi har kompisar som gör fastigheter eller som har till exempel hyr ut en extra lägenhet eller som liksom vi hade någon som var så här, bjöd med kompisar på ölvandring i Köpenhamn och var så här, för att den spännande frågan i talangplanen var så här, hur kan jag tjäna pengar på det som jag ändå hade gjort? Alltså på det jag tycker är så roligt att jag hade gjort även om jag inte fick betalt. Och sen ställa sig den magiska frågan, hur kan jag tjäna pengar på det? Och jag påstår att alla kan göra det. Det är inte enkelt, det är inte lätt, det tar tid att lista ut och man kommer misslyckas 100 gånger innan. Men det finns, alltså, titta på alla sjuka idéer det finns som folk har tjänat pengar på. Alltså du vet, det var någon, du vet, när Freja då, vår äldsta nu, du vet, när hon var 4, då satt hon på YouTube och kollade på så här video som var så här, du vet, någon tog upp ett kinderägg, öppnade det här kinderägget, la undan chokladen, byggde ihop leksaken, tog nästa och det var så här 55 minuter långt. Jag var så här, alltså så här, det är något fel på vår unge. Och sen så jag så här, du vet, ja men vad var det? 160 miljoner visningar. Och vad är det man säger? 10 000 kronor per 1 miljon visningar. Ish. Ja men då är det alltså någon som har tjänat 1,6 miljoner på att spela in ett videoklipp där man öppnar kinderägg. Är med? Och det hör ju sig själv. Alltså så här, vet, om någon hade kommit till mig och sagt, du Jan, jag har en skitbra affärsidé. Jag behöver en 500 000. Bara, vad ska du, jag ska spela in ett video med kinderägg. Alltså man har ju tyckt att människan är sjuk i huvudet. Men uppenbarligen har det ju gått. Vår kompis Martin, han var så här, jag tycker det är kul att dricka öl. Och där var jag så här, fan detta kommer inte gå. Hur fan ska han tjäna pengar på att dricka öl? Nej, men sen hade han så här, han kan ju varenda bar i Köpenhamn. Och sen var så här, då tog han med sig kompisar och så var så här, men ni får betala mig 300 spänn så får ni liksom en ölvandring. Och sen hade han dessutom deal med de här barna, jag kommer in med 15 pers så jag vill dricka öl här gratis så att jag vet vad jag ska rekommendera när vi kommer hit. Och han var så här, jag har sänkt min utgift för att dricka öl och jag tjänar pengar. Så han var så här, detta är magiskt. Och sen var han produktionsledare på ett industriföretag på dagarna. Och jag menar så här, den extra inkomsten går inte att kopiera.
Nej, men verkligen. Och vi har ju lite likadant. Jag höll på med webbdesign tidigare. Designat hemsidor. Du har hållit på med inredning. Ja, ni kan ju anlita Karin då. Nu vill ha inredning. Så vi har ju tänkt i precis samma banor egentligen. Kring just, det blir så mycket enklare, tänker jag, i det du berättar, Jan. Att så här, är det något man verkligen gillar och brinner? För då blir det så... Det blir inte den lasten på något sätt som förstår mig rätt, om ett vanligt 8-5 arbete. Liksom.
Utmaningen jag upplever de flesta hamnar i är ju att man blir så rädd att gå efter det för att man upplever så här att, nej, men jag gör ju detta nu för jag tycker att det är kul och om jag nu ska göra det för att tjäna pengar då kommer den press. Så att jag vill verkligen inte underskatta i att det finns massa farhågor. Men där har jag upplevt att, Karo, att vi har fått så mycket hjälp som är så här, ja men Karo, du har ju din stora passion med skrivandet. Mm. Kommer det en dag man inte gillar skrivande längre, ja men då gör man väl något annat. Mm. Gillar han, jag tror inte Martin idag gör barvandringar i Köpenhamn. Han gjorde det under en period, då var det ball. Ja men sen gör man något annat.
Liksom. Men så det kan det vara lite, jag kan ändå likna så här, jag har hållit på med musik hela mitt liv, liksom skrivit och spelat i band och liksom få in lite royalty lite då och då på sådana saker. Men jag var alltid så här, jag vill inte jobba. Alltså jag vill liksom inte så här, jo, om jag skulle liksom bli världens liksom stjärna över en natt liksom, så här, men jag vill inte ha det som där många går ju den här vägen att man börjar producera andra för att kunna finansiera sin musik och liknande. Ja. Liksom. Men då kände jag, kommer jag göra det så kommer jag liksom bränna mitt intresse och driv kring musik. Och det vet jag, kanske har ändrat lite uppfattning idag kring att så här, jag tror inte det hade spelat någon roll. Liksom. För det är ju i princip det vi gör med Sparmakarna, att jag är fortfarande, tycker fortfarande är svinkul.
Och om jag ska vara tuff mot dig, Johan, så är det så här, vem bestämmer det?
Ja, men verkligen. Jag var lite ung och dum. Jag säger ju, jag har ju förändrat mitt idag. Verkligen. Ja, men,
så att vi tror att, alltså jag upplever särskilt, rätta mig om jag har fel, Karo, men jag upplever så att nu är vi ju 40 plus båda två. Och det jag kan uppleva i vår omgivning är att folk har slutat göra nya saker. Mm. När jag pratar ibland med folk och träffar och så frågar så här, vilket område är du total nybörjare i? Vad gör du nu som du inte har gjort innan? Då är det extremt få. Utan nu är det så här, jag har pluggat till ingenjör, så nu måste jag ha ett ingenjörsyrke. Eller nu har jag jobbat som socialsekreterare i 25 år. Då måste jag göra det. Och jag upplever att du har en kompis, Kajsa, Karo. Hon var ju så här, jobbade på logistikföretag och sa, jag vill bli läkare. Och så hade hon inte betygen. Och sen så är hon så här, nej, då skriver hon högskoleprovet 13 gånger. Innan hon skrev tillräckligt för att komma in på läkarlinjen. Och sen går hon ut liksom som först i sin klass. Liksom, totalmotiverad och bara byter karriär mitt i livet. Och jag tycker det är sjukt inspirerande att liksom så här, nej men tänk om den där liksom musiken, ja men prova, praa, och funkar det inte eller du inte gillar det, gör något annat, men då vet du, då har du provat och i bästa fall så kommer du fastna och då har du liksom så här, det är no lose situation, liksom blir det nej, då är det så som livet var innan, blir det ja, grattis liksom, tänker jag.
Men får jag fråga då, vad har ni för, som ni pysslar med just nu, som ni är som mest nybörjare i? Har ni något annat?
Jag känner ju skrivandet, absolut. Där är man nybörjare flera år.
Vad är det du skriver då?
Ja, det är ju skönlitteratur. Science fiction.
Spännande.
Ja. Så jag tror också så här att vi, så som jag blir ju också så här, jag gillar ju system och liksom sätta etiketter på saker. Jag gillar, återigen också kommit från min mentor Claes Erik, han sa att det är så här, man ska ha liksom storebrorprojekt i sitt liv. Storebrorprojektet, det är det som ger pengar här och nu, det är det man lever på. Det ska ha 60% av alla resurser. Och sen så ska du ha ett lillebrorsprojekt. Lillebrorsprojektet är det som ska ge pengar om kanske 2 år. Det ska ha 30% av alla resurser. Och sen ska man ha lillasyster som kanske ger pengar om 5-10 år. Och hon ska ha 10% av resurserna. Och jag älskar det här, för att då blir det så här att, och tricket är att göra detta parallellt. Så man har sitt storebrorsprojekt i livet som är kanske ens vanliga jobb. Sen har man sitt lillebror som är kanske det där liksom, ja, men det som liksom Sparmakarna var för er under en period som ni jobbade. Och sen har man lillasyster som i ert fall låter som liksom kanske appen eller något sånt här som kanske blir på lång sikt. Och så upplever jag, och genom att göra de här parallellt så tror jag att man undviker det som många gör misstag, att man tar de här tvära kasten. En med att nu har jag varit anställd i 35 år, nu ska jag sluta på dagen och starta eget. Du vet, till och med jag som har drivit företag i över 20 år blir så här, det låter skitläskigt. Medan någon säger så här, men jag har drivit mitt eget företag vid sidan liksom i 2 år, jag har liksom uppe, då blir det liksom en mer liksom ett mer ett flöde än de här tvära kasten.
Det blir ju en större trygghet, tänker jag, på inkomstsidan också, att kunna liksom vara mer följsam och att ha det, ha de olika som är processer, inte så svart och vitt.
Ja, sen var det roligt, så berättade jag detta för en kompis som jobbar på BCG, så här Boston Consulting Group, så här fancy management konsult. Han sa, skitbra Jan, det där kallar vi för BCG-matrisen, det tar vi 1 miljon för när vi jobbar med kunder. liksom.
Ja. Men Jan, vad är du nu nybörjare i?
Vad sa du? Svarar
inte på den frågan. Har du något område du är nybörjare i, John?
Ja, men jag kallar ju inte dig för medarbetare, Caroline, men jag har ju anställt Oliver, en 23-åring nu, som en ny stjärna. Mm. Så jag tränar ju på att vara liksom, ja, men ledare, chef, kollega. Och häromdagen så hade jag så total misslyckande. För du vet, vi hade mycket att göra. Och sen tyckte jag att det var massa tråkiga men viktiga arbetsuppgifter. Så var jag så här, nej men Oliver, jag tar dem. Gör du de här andra uppgifterna? Och så tänkte jag så här efter. Så här, fan, han fick ju sitta och göra de roliga grejerna. Och så sitter jag och gör de tråkiga. Du vet, så berättade jag för min kompis. Och bara så här, Jan, vem är det som är chefen? Så att det är verkligen så här. Men nu, jag tänker vi ska runda av lite här. Men vi kan ta en fråga som jag har skrivit här, som jag tycker är så rolig. Vilket ekonomiskt misstag gör ni just nu? Karo, du får också fundera.
Det här vill jag höra från er framförallt. Vad gör vi för ekonomiskt misstag? Den är skitbra ju.
Eller har ni portföljen som inte borde vara där? Det kan också vara en...
Alltså jag tror, och som vi är inne på och som jag tror vi senaste tiden har upptäckt och diskuterat mycket, det är kring vårt bilinnehav.
Den är bra.
Vi har ju varit så sjukt övertygade sen vi köpte våran bil för 3-4 år sedan nu. Att så här, vi kan inte åka billigare, det finns liksom så här, vi äger den är liksom försäkringen låg och vad är alla de här kostnaderna, transport, allt vad det är, vi har räknat på det och så många gånger.
Helt övertygad om att det här
är det bästa, vi behöver en bil, och vi kan liksom inte komma undan på ett bättre. Vi har det så jävla bra då. Till att vi inser, skulle jag säga nu när vi verkligen så här, kanske fått lite nya, eller jättemånga nya perspektiv på det. Och hur liksom både finansierandet av det, liksom bränsle eller vad säger man, drivmedlet i det. Så helt plötsligt så bara, står vi liksom bara, sälj den, fan.
Vi har det Erik på besök i våran podd.
Ja.
Också som ni har haft flera gånger. Ja. Så då blir man så här, hela mitt huvud bara vänds upp och ner. Liksom. Jag blir helt...
Han har den effekten på en.
Ja, jag vet. Det är jätteäckligt. Man bara, fan, jag har ju suttit med det här i månader. Och så kommer du på en och bara, du säger bara, Johan, du gör fel. Liksom. Du har tänkt fel.
Ja, precis.
Men det är nog den som Karin sa. Hon gick iväg nu och tog upp vår lillgrapp som vaknade. Det är familjelivet just nu. Mm. Så ser det ut. Men har ni någon sådan?
Ja, gud ja.
Något misstag.
Vad upplever du att du eller vi är?
Som är...
Största misstagen.
Jag vet inte. Jag har nog inte tänkt igenom detta så mycket. Men jag har ju tänkt så att jag borde sälja vissa aktier. Sådana enskilda aktier som jag har.
Alltså
som
du har en, Karo.
Nej,
du har en enskild aktie.
Nej, okej. Men jag borde sålt det. Det har gått ner nu. Så att jag borde...
ja. Karo köpte Tesla. Men Karo, du är så här 2300% plus fortfarande. Så
jag kan sälja fortfarande. Nej, men vi har säkert många misstag som vi gör. Jag tänker ju också så här, i min lilla värld med Hygglo då, att jag inte hyr ut tillräckligt mycket. Alltså, vi har så jävla mycket grejer, John, som vi borde bara kunna hyra ut. Jag skulle ju till och med kunna sätta så av mål på hur mycket jag vill hyra ut för varje månad. Men det gör jag inte. Det är ju ett misstag alltså.
Ja, jag skulle säga så här. Största ekonomiska misstaget, vi ligger fel i risk. Garanterat. Att vi kan finansiellt bära en större risk än vad vi gör, men vi är defensiva. Så det skulle jag säga är nummer ett misstag. Mm. Och sen nummer två misstag så skulle jag säga att nej, det skulle jag säga nummer ett. Sen är det precis, sen kan man alltid städa ytterligare, alltså städa och förenkla. Alltså, vi skojar ju så att när vi skrev den här boken Gör ditt barn rik, då hade vi en portfölj på 20 fonder. Nu är vi nere på 5. Men jag tror att man hade kunnat ta ner det ytterligare till 2 kanske. Men att vi ligger fel risk, det är vår största misstag. Ja. Definitivt.
Jag tror jag har den som jag tror. Alltså, och det är så mycket som vi bygger själva, snickrar och grejer. Det här när vi kontra liksom, tiden vi lägger ner, vad det egentligen skulle kosta om man tar in någon som gör jobbet. Där kan jag känna att så här, jag vet inte om det är ett misstag, men ibland känner jag att vi kan vilja göra för mycket själva. Att det liksom blir nästan, vi tycker det är kul, men det blir nästan lite för jobbigt typ.
Mm. Ja, men snyggt. Vet ni vad? Jag tänker att detta får vi fortsätta. Vi har inte ens pratat om så här, hur ska man investera?
Ja, men alltså, jag känner massa. Det är liksom, vi har fått massa frågor kring barnsparande, kring investeringar generellt. Ja. Jag hade gärna velat höra hur ni har tänkt med så här, ännu mer kring mat och... Det finns jättemycket.
Ja, nu har skit gött snack och bara kunna bara höra. Jag älskar att höra hur era tankar och
men lite olika synvinklar på det också. Jag tror att det skulle kanske vara att vi skulle vara jättesynk, men det finns ändå saker som skiljer.
Jätteintressant.
Ska bli också spännande så här, vi tyckte detta var jätteintressant, bara så att lyssna nej, det är en farhåga, men det tror jag inte. Så att jag tänker så här, ni som har lyssnat och tittat, ni får naturligtvis också komma med inspel, vad skulle ni vilja att vi pratade om? Men det som vi känner så här, barns barn får vi absolut prata, vi får prata om så här, hur sparar man? Och sen kanske fortsätta dyka ner något vi gjorde nu. Johan, Karin, fantastiskt stort tack, jättetrevligt.
Tack. Tack själva.
Och så gör vi om detta i framtiden.
Ja, det tycker jag.
Det tycker jag verkligen. Stort tack hörni. Det var avsnittet med Jan och Caroline. Verkligen superinspirerande. Skriv gärna till oss på sparmakarna@gmail.com eller på Instagram där vi heter Sparmakarna. Vad ni tyckte om avsnittet så hörs vi igen nästa vecka. Säg hej då, älskling.
Hej då.
Hej då.